Olösta fall.
En podd om försvunna människor och uppklarade mord.
Du vinkar av henne på flygplatsen när hon står där med en stor resväska. Förväntansfull bland turister och semesterfirare. Alla är på väg någonstans och hon ska åka för att stanna i Skottland, hennes nya hem. Du är glad för hennes skull. Hon följer sina drömmar. Men där och då på flygplatsen är det ingen som vet att hon aldrig någonsin skulle komma hem till Sverige igen. Inga julaftnar, inga födelsedagar och aldrig mer några fler besök. Istället blir hon en hemlighetsstämplad mapp hos de skotska myndigheterna.
Välkommen till säsong 3 av Olösta fall med mig Nathalie Sejov.
Och mig Sofie Nublin.
Idag ska vi berätta om Annie Börjesson som skulle komma att hittas död på en strand i Skottland under mystiska omständigheter. Hennes död skulle snabbt avfärdas av myndigheter och polis som antingen en drunkningsolycka eller självmord. Men varför hemlighetsstämplades en utredning som kommit fram till att inget brott misstänks? Varför har varken familjen eller medierna fått ta del av utredningen som så snabbt lades ner? Mediernas roll är viktig för olösta fall. Utan uppmärksamhet i bruset riskerar de att falla i glömska. Vi lever i ett samhälle som genomsyras av parollen "syns du inte, finns du inte". Och det gäller sorgligt nog även olösta fall som inte får chansen att engagera en allmänhet om få är medvetna om vad som har inträffat. Medierna har även en annan viktig roll, som ett kritiskt öga som granskar myndigheternas handlingar. Svenska Annie Börjesson dog under märkliga omständigheter i Skottland 2005 och i hennes fall försökte en journalist göra sitt jobb och rapportera om fallet. Kenneth Roy på Scottish Review avslöjade alla de mystiska omständigheter gällande Annies död i en egen utredning om fallet där aldrig tidigare offentliggjorda ledtrådar och undersökningar presenterades i december 2013. Bevis som tydligt försökte tala sitt klarspråk. Det finns inte tillräckligt med bevis för att fastställa att Annies död var självmord. Det finns heller inte tillräckligt med bevis för att fastställa att Annies död var en drunkningsolycka. Kan det ha varit ett mord? För varför skulle polisens utredning annars vara hemlighetsstämplad? I veckans avsnitt av Olösta fall gör vi en djupdykning i Kenneth Roys granskning som Annies mamma Guje tipsade oss om när vi tog kontakt med henne för att vi gärna ville berätta Annies historia. Den före detta BBC-journalisten Roy avled 73 år gammal av cancer 2018 efter att ha författat sin egen dödsurna som Scottish Review som han arbetade för i över 24 år sedan publicerade. Annies mamma förklarade för oss att både hon och Annies bästa vän Maria har blivit utbrända för att ha arbetat så intensivt med utredningen av fallet. De orkade därför inte medverka i veckans avsnitt, men Guje har gett sitt medgivande till att vi tar upp fallet om Annie och har tagit upp en del viktiga redogörelser via mail som vi kommer att läsa upp för er i veckans avsnitt. Några av de sista orden i Guyes mail till oss lyder: utan henne är det som att solen har slocknat. Annies nära och kära har levt 14 år i mörker utan sin älskade Annie. Under åren som gått har journalisten som tog sig an fallet och granskade utredningen avlidit. Familjen utmattad efter att ha gett allt de har och lite till för att ta reda på sanningen om vad som hänt Annie. Nu vill vi göra vad vi kan för att Annies fall inte ska falla i glömska. Den 7 december 2005 publicerades en kort notis i en lokaltidning om en död kvinna som några dagar tidigare hade spolats upp på stranden i Prestwick, Skottland. Den döda kroppen hade hittats av en förbipasserande som var ute med sin hund. Notisen beskrev att området hade spärrats av och att det inte fanns några mystiska omständigheter med kvinnans död. No suspicious circumstances. Ett vanligt uttryck som används av medierna när de vill förmedla att polisen inte misstänker brott, utan att det mer sannolikt rör sig om ett självmord. Den korta notisen publicerades ungefär samtidigt som obduktionen av Annie Börjessons kropp utfördes på det lokala sjukhuset. Hur kunde polisen redan då gå ut med att de inte misstänkte något brott gällande Annies död, när obduktionsrapporten var långt ifrån klar? Detta är den första stora frågan som förbryllar journalisten Roy i granskningen av Annies död.
Annie var 30 år gammal. Av hennes anhöriga beskrivs hon som en levnadsglad, ödmjuk och snäll tjej som hade lätt för att både skratta och gråta. Även om hon var snäll så hade hon skinn på näsan och drog sig inte för att säga ifrån och stå för sina åsikter. Annies bästa kompis Maria beskrev henne som någon som ofta skämtade och var rolig att umgås med. Och det var någonting visst med henne. Hon var någon man lade märke till med sitt midjelånga, böljande blonda hår och de skimrande blå ögonen. Vännen beskrev henne som intelligent, men samtidigt också naiv, eftersom hon ofta litade blint på andra människor. Hon var en rättvis person som tyckte att rätt skulle vara rätt. Och som barn drömde hon om att bli polis när hon blev stor. Ett exempel på hur hon gillade ordning och reda var att hon strikt följde de regler som fanns i det lägenhetshotell som hon bodde i. Annie hade en egen lägenhet och delade badrum och kök med andra hyresgäster. En av reglerna som fanns på lägenhetshotellet var att man inte fick ha nattliga gäster i lägenheterna. Och om någon av rumskamraterna hade det kunde alla bli utkastade. När en nyinflyttad tjej en gång tog med sig en kille hem uppmärksammade Annie rumskamraten om husregeln. Tjejen tycktes inte lyssna på Annies uppmaningar och tog vid ett senare tillfälle med sig ännu en kille till lägenheten. Då satt Annie uppe och väntade på henne, inte ett dugg rädd för att konfrontera tjejen och killen. Vänligt berättade hon för sällskapet om reglerna i huset och bad killen att inte komma in på grund av detta. Killen respekterade Annies uppmaning och lämnade, men tjejen blev ilsken på henne, vilket Annie inte tog vidare notis om. Så var hon, självsäker och inte rädd för att säga ifrån. Första gången Annie åkte till Skottland var 2003 på en veckas semester tillsammans med en väninna. Annie blev förälskad i landet och bestämde sig kort därefter för att studera engelska på en språkskola i Edinburgh. Och hon tog en Cambridge-examen därifrån i december 2004. Efter att ha spenderat julen hemma i Södertälje med sin familj bestämde hon sig för att återigen åka tillbaka till sitt älskade Skottland. Denna gång för att hon hade fått ett stipendium som möjliggjorde att hon kunde arbeta med en av sina största passioner, musik. Hon spelade både bas och sjöng och genom stipendiet kunde hon jobba med att underhålla besökarna på The Scotch Whisky Heritage Center i Edinburgh med sin musik. Efter att det gigget var över hade Annie bestämt sig. Hon ville stanna i Skottland och i december 2005 var hon där igen för att leta jobb så att hon kunde bosätta sig lite mer permanent i landet. Varje gång Annie hade bott i Skottland hade hon bott på samma lägenhetshotell, The Linton Court Apartments, där hon delade kök och badrum med andra studenter från hela världen, någonting hon trivdes med. Annie talade flera språk. Engelska, franska, finska och flytande ungerska eftersom hennes pappa är från Ungern. Vart än Annie gick hade hon med sig sin käraste ägodel, en filofax. Hennes bästa kompis Maria brukade skämta om att filofaxen nästan var som en förlängning av henne själv. I dagboken skrev hon ner precis allt, både viktiga saker och roliga små noteringar. Hon kunde sitta för sig själv och skriva i sin filofax precis vart som helst. På en nattklubb, såväl som på det lokala internetcaféet. Annie älskade att träffa nya människor. Och hon kunde bli vän med ganska otippat folk. Som någon som var mycket äldre än henne. När hon var liten blev hon bästa vänner med sina grannar som var i hennes föräldrars ålder. Och de blev som extra föräldrar till henne. När hon blev vuxen var hon inte någon som höll sig borta från människor som andra skulle betrakta som konstiga. Tvärtom. Hon omfamnade det unika hos varje människa. Hon behandlade alla människor lika och med respekt. oavsett om det rörde sig om någon som i andras ögon hade hög status eller någon som var hemlös. Annies mamma, Guje, beskrev sin dotter som en tuff och levnadsglad tjej som fixade alla situationer. Alla, utom denna sista, som hon tyckte stå inför i december 2005. Vad var det då som hände Annie?
Annies familj har kämpat för att få reda på vad som hänt under åren som gått. De anser inte att polisen har tagit händelsen på allvar och har därför fått starta en egen utredning på plats i Edinburgh och i Prestwick där Annie hittades död och har på egen hand fått forska fram eget material. Förundersökningen om Annies dödsfall lades ner efter 10 månader. Men trots att polisen inte misstänker något brott så har utredningen hemligstämplats. Och familjen har inte fått tillgång till den trots upprepade försök och diskussioner med både åklagare och polis i Skottland. De vet fortfarande inte varför undersökningen är hemligstämplad, vilket förbryllar både dem och alla som tagit sig tid att sätta sig in i fallet om Annie. Detta förbryllade även journalisten Roy när han granskade fallet. Det var den 3 december 2005. När en man gick på en promenad längs strandpromenaden i Prestwick med sin vän som var på besök från England. Klockan var 16.30 på eftermiddagen när de båda männen såg en person stå vid strandkanten. Tidvattnet var lågt vid den här tiden så personen stod långt ute på stranden helt stilla vid havskanten. Vännerna gick förbi och fortsatte sin promenad längs stranden och vände sedan tillbaka för att gå hemåt. Det hade då gått mer än 20 minuter när de passerade samma plats igen och personen stod fortfarande kvar där ute i vattnet, precis på samma plats, alldeles stilla. Polisen och de skotska myndigheterna har gått ut med att de tror att det var Annie som syntes till vid strandkanten den eftermiddagen. Annies familj lokaliserade ett av vittnena för att höra mer om vittnesmålet. Det var vittnets vän som var på besök som först hade sett personen som stod där ute till havs. Vilket de båda tyckte var konstigt eftersom det var en vinterdag och mörkret började falla. Personen var normal lång men stod så långt bort att de inte kunde se om det rörde sig om en man eller kvinna. Och personen hade inte haft en väska med sig vad de hade sett. Vittnet förhördes av polisen men hade aldrig blivit tillfrågat angående om personen som sågs ute till havs liknade Annie utseendemässigt. Vilket familjen uppmärksammade som underligt. Men vad vet man egentligen om Annies sista timmar i livet?
Enligt granskningen som Roy gjort så vet man följande. Klockan 13.15, lördagen den 3 december 2005, har Annie synts till på lägenhetshotellet hon bodde på av en som jobbade där. Huset låg nära järnvägsstationen Haymarket i Edinburgh. En timme senare, vid 14.15, har Annie gjort 2 försök att hämta ut pengar från en bankomat på Glasgow centralstation. Först försökte hon ta ut 100 pund och sedan 50. Men båda försöken misslyckades eftersom Annie inte hade tillräckligt mycket pengar på kontot. Man är osäker på hur hon tagit sig till stationen och det är osannolikt att hon ska ha hunnit ta sig från Edinburgh där hon bodde till stationen i Glasgow på så kort tid. Roy misstänker att kvinnan som såg Annie på lägenhetshotellet minns tiden fel och att hon måste ha sett henne tidigare på lördagen. Ytterligare en timme senare, klockan 15.15, fångas Annie på övervakningskamera i en gångväg som förenar tågstationen Prestwick med flygplatsen. I den första övervakningsvideon syns Annie gående, rökandes på en cigarett. Hon har på sig en mörk vinterjacka. En röd och vit fliströja, mörka byxor och gymnastikskor. Hon har håret uppsatt i hästsvans och hon har en väska slängd över ena axeln. En minut senare, klockan 15.16, fångas hon på en annan kamera när hon är utanför flygplatsens terminalbyggnad och går mot parkeringsplatsen. Enligt kamerorna har Annie rört sig från gångvägen vid stationen till parkeringen utanför flygplatsen på 55 sekunder, vilket Roy uppmärksammade i sin granskning och försökte undersöka vidare. För att komma till parkeringen från gångvägen behöver man gå en särskild väg som Annie måste ha tagit via en rulltrappa. I granskningen återskapades promenaden och det tog en kvinna i samma ålder och med samma kroppsbyggnad som Annie bärandes på en liknande väska 1 minut och 32 sekunder att gå samma väg om hon stod stilla i rulltrappan. Om hon istället skyndade sig och gick i rulltrappan så tog det henne 1 minut och 20 sekunder för att ta sig samma sträcka. Roys slutsats blev att Annie omöjligt kan ha gått sträckan på 55 sekunder. Han trodde att någon av kamerorna helt enkelt måste ha visat fel tidsstämpel.
Roy kom fram till följande alternativa tidslinje som mest logisk. Annie måste ha tagit tåget från Haymarket till Edinburgh som gick klockan 13.04 och som var framme på Queen Street i Glasgow runt 13.50 då hon sedan kan ha gått till centralstationen för att ta ut pengar klockan 14.15. Klockan 14.30 gick hon sedan på tåget mot flygplatsen och hoppade av på Prestwick klockan 15.15 då hon sedan promenerade mot terminalbyggnaden och fångades på övervakningskameran, om nu tidsstämpeln på den stämde. Det finns dock inga övervakningskameror som bevisar hans teori, vilket han själv belyser i sin rapport. Om hon var resenär på just de tågen måste övervakningsvideo finnas på henne eftersom tågen övervakas. Om polisen inte har tillgång till det materialet kan det antingen bero på att hon tog sig dit på något annat sätt eller att polisen helt enkelt inte har begärt ut övervakningsbilderna eller att de har tillgång till dem och inte gjort dem offentliga av någon anledning. Varför Annie befann sig på flygplatsen i första taget är det ingen som riktigt vet. Hon kan ha varit på väg hem till Sverige. Det fanns ett flyg som gick till Göteborg klockan 18.30 samma kväll, vilket fungerar rent tidsmässigt. Hon hade dessutom bokat tid hos sin frisör hemma i Sverige följande måndag. Något som talar emot att hon var på väg hem är att hon inte hade en förbokad biljett till flyget. Och det är i princip omöjligt att hon ska ha hunnit köpa en standby-biljett med kontanter på den korta tiden som hon befann sig på flygplatsen. En fråga som man lämnas med är varför hon reste till flygplatsen för att så snabbt lämna den. Gick hon bara ut för att ta luft? Eller kan hon bestämt träff med någon utanför parkeringsplatsen? Familjen misstänker att så kan vara fallet. Oavsett vad så vet man att hon befann sig på parkeringsplatsen ungefär 3 minuter. Sen syns hon på övervakningskameran igen klockan 15.19 när hon går in genom en annan ingång än den hon gick ut ifrån. En ingång närmare rulltrappan. Annie ser sammanbiten ut och fångas på bild när hon lämnar flygplatsen. Detta innebär att hon befunnit sig på flygplatsen i 4 minuter och 41 sekunder. Varför reser man 2 timmar och 15 minuter till en flygplats för att sedan efter så kort tid lämna den? Enligt polisens teori har hon sedan börjat promenera in mot Prestwick stad, en stad som var främmande för henne. Ungefär en timme senare ska hon enligt deras uppgifter vara ett personen som stod längs strandkanten i skymningen för att sedan drunkna i havet, antingen genom en olyckshändelse eller självförvållat. Journalisten Roy har granskat vittnesmålet på stranden genom en rekonstruktion. 8 år senare på dagen, den 3 december 2013, klockan 16.30, återskapade han samma scenario på stranden i Prestwick. Det var en kall eftermiddag och vädret var snarlikt det väder som rådde 8 år tidigare. Torrt, rått och kallt. En ung kvinna gick den långa vägen ut till vattnet. Precis som 2005 var det långgrunt och hon fick gå över 130 meter för att nå vattenbrynet. Från det avståndet kunde Annie omöjligt ha identifierat från strandpromenaden. Allt man såg var en mörk skugga och inga detaljer kunde urskiljas. Det problematiska är att både polisen och den skotska regeringen när de tillfrågats om fallet har gått ut med informationen att ett vittne har identifierat en kvinna som liknade Annie som ska stått vid vattenbrynet vid den tidpunkten.
trots att vittnet påstår att någon sådan identifiering aldrig gjorts och att enligt Roys granskning omöjligt hade kunnat gå att urskilja en persons signalement från det avståndet under samma förhållanden.
När Annies kropp hittades hade hon på sig en träningstopp, byxor, gymnastikskor, strumpor och underkläder. Hennes jacka och hennes väska hittades i närheten av kroppen. I väskan fanns bland annat hennes svenska pass och två biblioteksböcker som hon skulle lämna tillbaka till Skövde stadsbibliotek. Men två av hennes tillhörigheter har aldrig upphittats. Hennes röda och vita fleecetröja och hennes älskade pillofax. Pillofaxen som fungerade som en allt-i-allo för henne, där hon nedtecknade allt som intresserade henne. Roliga citat, nya ord hon lärde sig, anteckningar och speciella dagar som betydde något för henne. Pillofaxen användes också till förvaring av kontanter och som adressbok med nedtecknade kontakter, adresser och telefonnummer till många av hennes vänner och bekanta. Den hade kunnat vara ett viktigt spår i utredningen av vad som hände Annie, men den upphittades alltså aldrig. Kan den ha hamnat på villovägar? Kan hon ha tappat den från väskan? Eller har någon tagit den? Eller kan det vara så att hon inte hade med sig den? Men det är någonting hennes vänner och anhöriga tycker hade varit ytterst olikt Annie. Man fann den heller aldrig i hennes lägenhet. Efter att Annies kropp hittades genomfördes den obduktion av den i Skottland och när familjen fick hem henne till Sverige den 16 december slogs hennes anhöriga av att hennes midjelånga hår var avklippt. Det hade vårdslöst klipps av ojämnt mellan 5 cm och 16 cm från hennes hårbotten, vilket innebär att 60-70 cm av hennes hår var borta. Detta förfärade familjen som inte hade godkänt detta och inte fått uppgifter om att det ska ha klippts av under obduktionen. Obduktionsrapporten beskrev hennes hår som långt. Enligt Roys granskning är det ovanligt att hår klipps så pass mycket då sådant som hår brukar behållas så intakt som möjligt för de anhöriga skull. Begravningsbyrån i London erkände att de hade klippt av lite av Annies hår, men att det snarare rörde sig om 4-5 cm av håret bara för att göra henne representabel. Vem som klippt av så mycket av Annies hår innan kroppen kom till Sverige förblir ett mysterium. Eller kan det redan ha varit avklippt när hon hittades på stranden i Prestwick? Obduktionen i Skottland fastställde Annies dödsorsak som drunkning. Den officiella förklaringen från polisen hade sedan hennes död varit att Annie ska ha råkat ut för en olycka eller begått självmord genom drunkning. Dödsorsaken fastställdes genom att kroppen var sandig och hade sjögräs från havet på sig. Lungorna var förstorade, vilket normalt sett orsakas av drunkning eller kvävning, och att det fanns skum i hennes luftgångar. Det fanns ett flertal skador på kroppen som nämndes i rapporten, men som inte kopplades till att hon ska ha utsatts för våld orsakad av någon annan. Bland annat nämndes ett flertal blåmärken, såsom ett 20 mm stort blåmärke på insidan av Annies tinning och rivmärken på hennes vänstra arm. Det togs vävnadsprover vid den ursprungliga obduktionen, prover som trots att utredningen är nedlagd inte har kunnat lämnats ut till de anhöriga på deras begäran. Familjen vill göra tester på egen hand för att fastställa dödsorsaken som de inte anser har blivit fastställd bortom rimligt tvivel. Först år 2007 fick till exempel familjen veta att det hittades DNA av en okänd person på Annies händer trots att hon legat i vattnet. Familjen genomförde mot denna bakgrund ännu en obduktion av kroppen här hemma i Sverige. Ryggmärgsprov kunde skickas till analys för att fastställa om Annie kan ha drunknat på stranden i Prestwick, i det grunda vattnet, som knappt ska ha nått henne upp till knäna där hon hittades. Enligt proverna ska det här inte ha varit fallet och familjen misstänker därför att Annie bragts om livet någon annanstans och att hennes kropp ska ha dumpats på stranden i Prestwick. De tror inte att hon legat där särskilt länge eftersom DNA-spår som annars försvinner ganska snabbt i vatten, fanns kvar på Annies händer. Den andra obduktionen skilde sig alltså en hel del från den första som genomfördes i Skottland. Obducenterna i Sverige kunde också fastställa att flera stora blåmärken som fanns på Annies kropp inte fanns med i den ursprungliga rapporten, och de uppfattade det inte som att detta var blåmärken som kan ha uppkommit efter hennes död. Ett av de yttre blåmärkena var stort på hennes tinning och matchade det inre blåmärket på 20 mm som fanns med i den ursprungliga obduktionsrapporten. Det fanns även två märkliga fyrkantiga blåmärken på Annies högerarm som aldrig nämndes i den första rapporten från Skottland.
En diatomexpert har på familjens begäran undersökt vattnet i Prestwick där Annie upphittades. Vattnet visade sig innehålla bara ett litet flöde av sötvatten, vilket enligt experten innebar att det var mer troligt att Annie hade sötvattendiatomer i sin benmärg från att ha druckit kranvatten än att det ska uppkommit från att hon ska ha drunknat i havet i Prestwick. Om det finns diatomer som normalt sett finns i saltvatten i en benmärg när man hittats död i havet, tyder det på att man har dött av drunkning i havet. I Annies fall, enligt tester, fanns det enbart diatomer som främst finns i sötvatten och inte i saltvatten. Jag tänkte att vi kunde förklara lite mer vad det här diatomer, vad det innebär.
Visst använder man sig av diatomer i många utredningar kring drunkning?
Precis, det är såna här mikroskopiska alger som man mäter i främst benmärgen för att fastställa om någon har dött av drunkning i då något särskilt vatten. Och det går till så att man först mäter vilka typ av alger som finns i det vattnet där personen ska ha drunknat. Och sen jämför man det med de alger som sen finns i den avlidna personens ryggmärg.
Men det är ju jättesjukt att man inte har tagit in det här då som en del av utredningen. Att Annie har fel sorts alger för det vatten hon har hittat i.
Precis. Det verkar inte som de har gjort de här testerna i den första obduktionen. Så det man kommer fram till i princip är att det finns bara sötvattensdiatomer i Annies ryggmärg. Och i det här vattnet så finns det främst saltvattensdiatomer och lite sötvattensdiatomer, men det är så lite så det skulle vara otroligt att hon drunknar där helt enkelt.
Ja, för även om det finns lite sötvattensdiatomer så borde det funnits några havssaltsdiatomer i hennes ryggmärg. Och jag tycker det är, alltså för mig, när man får höra den här delen, tycker jag det är sjukt att man inte släpper hennes filer till familjen så att man kan fortsätta utreda i Sverige. Och sen tycker jag att det låter som att hon blivit placerad på den här stranden efter sin död.
Det är ju det familjen misstänker. Och att arbeta med sådana här mikroskopiska alger i utredningar gällande drunkning är en väldigt vanlig metod för att fastställa dödsorsaken. Och det har använts i många olika fall. Och jag tänker främst på Arboga kvinnan som säkert många av er har hört talas om. Och där misstänktes hon ju för att ha mördat sin för detta man som hon påstod ska ha drunknat i Hjälmaren. Och i det fallet så fanns det en hel del sådana här kiselalger i Hjälmaren vid tidpunkten då han ska ha drunknat i sjön. Och han hade ytterst få sådana i sin kropp, vilket då ifrågasatte teorin om han kan ha drunknat där.
Okej, så att om man jämför det med Annies fall så borde man verkligen ta den här utredningen vidare. Någonting annat jag tänker på är också det här att det är så himla långgrunt. Och att drunkna i så lågt vatten, om man nu inte har alkohol eller droger i blodet, känns extremt märkligt. Det känns helt omöjligt för mig att man ska kunna liksom drunkna av en olycka eller ens självförvållat i den vattennivån.
Ja, det kan ju hända. Men det som du säger, oftast är det att man då är påverkad av något. Men det är ju inte jättesannolikt att hon ska ha gjort det.
Nej, det är mycket som tyder på att någonting här har hänt innan. Och det var faktiskt allting som vi hann med i veckans avsnitt.
För det här är ett väldigt omfattande fall, så det kommer bli två delar. Så nästa vecka får ni fortsättningen på vad som hände Annie Börjesson, och vi hoppas att ni vill lyssna då.
Musiken i dagens avsnitt är faktiskt inskickad av en lyssnare vid namn Filip, så vi vill tacka honom så jättemycket för att han skickade in den till oss. Och är det så att någon av er som lyssnar känner att ni skulle vilja ha eran musik med i podden, så får ni jättegärna också testa att göra en version av våran jingle och mejla den till oss på olostafallet@outlook.com.
Det här är vi blivit jätteglada för. Det är väldigt roligt att få höra er kreativitet och att ni får vara en del av våra avsnitt.
Så missa inte fortsättningen nästa vecka och följ oss i Radio Play-appen.
Ta hand om varandra.
Hejdå!
Hejdå!